Ja, mera Ingela, mera.
Ja, vatten, vatten, vatten Ulla.
Det kom 40 mm här i Östersund igår. Och det har kommit lite innan också och redan börjar det faktiskt skifta lite grönt på din gräsmatta.
Ja, det är helt fantastiskt vad fort det går. Och det är vatten i dammen. Det är jag också ganska häftigt.
Ja, en sån ovanlig sak.
Aha.
Vi är alltså hemma hos Ingela Jagne, hortonomen och grönsaksodlaren. Men det ska också handla om ormbunkar och fräkenväxter i Odla med P1 idag. För vi ska höra om vad som växer i en dinosaurieträdgård. Och från sen prunkande trädgård utanför Uppsala ska Maj-Lis Pettersson svara på 2-3 av veckans lyssnarfrågor. Men det har varit en märklig sommar det här. Lil Hjärti skriver på Odla med P1s Facebook-sida. Jag bor på mitten av Öland i en tallskog. Det är nästan bara sand här och varje sommar ständigt bevattningsförbud. Jag har gett upp vattningen med kanna. Jag orkar inte längre utan jag hoppas på att växterna kommer igen nästa år. Det är fruktansvärt torrt. Ska man ge upp sådana här torksomrar?
Ja, åtminstone så får man ju sätta sig ner och fundera. Jag brukar ju alltid säga rätt växt på rätt plats. Så det är kanske det första man ska tänka på. Vad är det jag har för växter där? Passar de på min plats? Har jag sandigt och torrt som det ju är på Öland? Då får man ju leta växter som klarar av det. Och det är ju många gräs, det är många av de här kryddväxterna vi har från Medelhavet. Lavendel och isop. Och
fina här små blåa blommor på lite, ja, torra buskar.
Ja, det, och tänka så istället. För de klarar ju mycket mer att torka. Sen den här extrema så blir de också lite ledsen till slut.
Men gräs säger du, alla gräsmattor i alla fall i Uppland där jag kommer ifrån, där, de är ju allt utom gröna.
Men de är inte döda. De lever ju, du ser, jag var helt, det var knaster här, men du ser, det skiftar i grönt.
Kommer alla gräsmattor att komma igen?
Alla vågar ju inte svära på dem, men väldigt många gör ju det. Det behövs inte så mycket, för det är ju, det är ju gräsets strategi. De steppväxter, savannväxter, de har ju den strategin att de blommar upp när det blir blött och så vilar de under backen när det är torrt. Så att lite så.
Lite is i magen.
Ja, men också en annan sak. Om man då ändå vill ha några av de där som egentligen inte trivs, då måste man ju bädda för dem. Och mycket mull i jorden håller ju en bättre fukt. Så då får man ju göra alltså kompost, stallgödsel, organiskt material, gräsklipp finns det väl inte så mycket då, men alla gröna blad som man kan få tag i. Och kompostera och göra en mullrik bädd. Stallgödsel är ju suveränt. För mull håller ju vatten mycket bättre då än den där sanden där det bara rinner rakt igenom. Mm.
Då kan man passa på särskilt på de växter som man vill skämma bort lite. Som
och kanske,
kanske
ha dem i lite halvskuggar också om det finns, så att det inte blir så fruktansvärt hetta. Kanske man kan ha en och annan flox.
Vi vet ju inte hur nästa sommar blir, men man kan ju misstänka att det här sortens somrar blir något som vi får vänja oss vid i klimatförändringarnas spår. Hur ska man då tänka när man vattnar?
Det är ju det att inte småskvätta.
Nej, sluta genast.
Ja. Inte smådutta, inte använda spridare där 75% av vattendropparna stannar i luften och bara en liten del hamnar på växten. Det är bättre att vattna mycket på en gång. Man brukar ju säga 20-30 mm. I veckan. Det är ungefär 2-3 mm om dagen brukar man säga att växter behöver.
Och det, vad är det i vattenkanna?
Ja, 3 liter per kvadratmeter. Det är om man nu vill vara åt det matematiska hållet.
Men, om man skulle vattna varje dag?
Ja, precis. Men då får man ju räkna ut det. Men det är bättre då att inte ha så mycket stril utan ha liksom en stråle nere vid rötterna. Och allra bäst om man kan är ju faktiskt att ha droppbevattning. Där det droppar ner precis vid växtens rötter hela tiden då.
Alltså en slang med hål i.
Ja, finns ju särskilda sådana som är gjorda för det.
Som står på hela tiden.
Ja, eller ett par timmar och sen. Men mycket på en gång, så att man kan ju krafsa lite grann, och då ser man ju att ja, det är ju torrt en centimeter ner, då gör det ju inte, då ser det ju bara.
Vi har fått mycket frågor till Odla med P1 om man kan vattna med diskvatten, tvättvatten, gammalt duschvatten.
Det har ju varit så nu. Ja, folk har tömt potatisvattnet och pastavattnet och duschvattnet och allting. Och det är klart, det är ett vattenbevattningsförbud, så blir man ju desperat. Och det går alldeles utmärkt, absolut. Ta vara på det vatten som finns. Och när det regnar nu, ut med bytter och baljer och allt vad som finns, så samla det vatten som finns. Vi är ju lyckligt lottade här. Vi har stor sjön, så vattnet tar inte slut. Så jag får ju vattna.
Så har ju inte alla det med egen brunn till exempel.
Nej.
Bräckvatten då, alltså vatten från Östersjön?
Ja, det är ju lite olika då. Bor man uppe längst i norr så är det ju bara 1%, 0,1% salt eller sånt där. Då går det ju bättre. Men ju längre söderut man kommer, ju saltare är det ju. Och de allra flesta växter tycker ju inte om det. Spenat och sparris går väl, rödbetor. De klarar mera salt, men de flesta gör inte det. Mm. Och sen på längre sikt så anrikar man ju saltet.
Mm. Så man ska vara försiktig?
Ja, det ska man nog vara, så man inte förstör sin jord.
Mm. Odla med P1-lyssnaren Caroline Teslöv påminner om brandrisken i torra komposter och att man faktiskt ska vattna komposterna. Mm. Det ska man väl göra för att de ska brytas ner också?
Ja, absolut. Mikroorganismerna vill ju ha fukt. Alltså. Men kökskomposten, där brukar det ju vara tvärtom, att det blir för blött. Så det brukar inte vara ett problem. Man får väl vara lite mer sparsam med strör om det blir väldigt varmt i den.
Mm. Annars har det hänt att torra komposter själv antänt till och med. Men vi pratar om hur man ska vattna. Hur ska man då göra för att undvika att det dunstar bort?
Ja, just det. Jo, när man har vattnat så har man bar jord runt om, så är det ju väldigt bra att luckra jorden runt om, så man bryter de här kapillärerna som gör att vattnet avdunstar.
Man krafsar lite med en kratta.
Ja, helt, man krafsar runt bara helt enkelt så att det liksom täcker över. Och sen är det ju väldigt bra med att täcka med gräsklipp och liknande. Och jag vet att det är ont om gräsklipp i år, men jag vill ändå säga att det gör ju också att fukten hålls kvar.
Man kan ta annat än gräsklipp?
Ja, absolut. Alla gröna blad som finns kan man ta. Absolut.
Halm?
Ja.
Fjolårshalm i så fall, någon dålig gammal?
Ja, det visst kan man göra. Behöver inte lägga så tjockt. Men man bryter ju i alla fall. Så. Och sen att ha ganska täta odlingar och inte ha så mycket barjord.
Mm. Vi fortsätter att prata om hur man kan planera för sin odling nästa år om en liten stund. Men nu ska vi bege oss ett antal mil söderut. Vi ska ner till Maj-Lis Pettersson som är tillsammans med Maria Frini i sin trädgård.
Jag står här och snusar på ett transparent äpple. Det är ett riktigt fruktår i år och vi står vid Maj-Lis äppelträn. Här luktar underbart, Maj-Lis.
Mm, transparangen har en speciell doft. Ja. Alltså. Och i och med att den kommer så tidigt så får man den här... Åh, nu börjar frukten att mogna.
Vi ska köra igång med frågorna på en endaste gång. Och den första frågan, den handlar om ett äppelträd. Det är Susanne Nausler som har skickat in en bild på ett 15 år gammalt aromaträd. Hon kom hem en kväll och fick se detta med fasa, har hon skrivit. Och då är det ett äppelträd som har gått av helt enkelt. Mm. En stor gren som har gått sönder. Mm. Går att rädda?
Det är det som händer när man inte är ute och kollar det här. Va? För att det blir tyngd. Och är det så att man inte har gallrat, vilket man bör göra men kan vara väldigt svårt, speciellt om det är lite högre trän, så måste man hjälpa till att stötta. Så att grenarna får stöd in under. Vi har ju en enkelt system här med en hässjestörare som vi binder ihop toppen och så får grenen vila i klykan där uppe. Men det kan man ju använda annat också, men det måste ges stöd om man man inte har gallrat så hårt så att de här grenarna håller för den här tyngden. Så att det här stora såret nu, det är klart att det är inte bra för trädet. Men skär bort nu grenen eller såga bort den här grenen och se till att det är ganska slätt och fint runt omkring. Och täck inte med någonting, utan låt den nu läka själv. Det brukar lösa sig. Men det kan också vara så här att åt det hållet som det här skadan är, där kan det vara någon gren som kommer att dö. För det finns transport liksom ut till grenar, och då kan det ju vara fortfarande någon gren som har hjälp av den där delen, och då kan det ju bli att den delen dör. Men annat händer inte. Men det blir ett fult sår, och det kommer ju vara där. Det är inget man kan bättra på och läka. Det är inte som hos oss att det blir sårläkning och vi kan putta bort den här skorpan. Så är det ju inte på äpple. Nej. Eller andra trän.
Gallra och stötta upp tunga äppelgrenar. Vi går vidare från äpplen till plommon. Det här kommer ifrån Blidö i Stockholms norra skärgård. Maria Tunnell som har mejlat in om ett plommonträd som är 25-30 år gammalt och hon får massor av plommon varje år. Men hon skickar in bilder på frukter som inte ser så himla bra. Någon sorts mögel tror hon att det är. Vad är det för någonting? Det är plommon som ser, ja, de är skrumpna och det är märken och det är som små...
Precis, vad bra att du sa att det är märken, för det är ju det som är orsaken till att det här fruktmöglet som det heter, Monilia kanske någon har hört talas om också, att den svampen kommer in i frukten. Så att svampen i sig är inget problem, problemet är det som gör hål i frukten. Så att i det här fallet då så är det säkert plommonvecklare, alltså en insekt som har gjort ett hål och så finns larven inne i kärnan. Men det kan också vara andra skador. Det kan ibland hända att vi får hagel. Då kan det vara det som har skadat det här skalet. Och det kan vara djur som äter, det kan vara fåglar som hackar. Och det kan vara getingar som biter hål. Alltså alla de som gör hål, det är de som gör att svampen kommer in. För svampen i sig är ingen stark parasit. Det är bara om ett sånt här skadat plommon eller äpple ligger an mot några friska frukter. Då kan det till slut inte orka hålla den här friska skalet intakt utan svampen tar överhand. Det är därför också vi inte ska ha så många äpplen eller plommon tillsammans. För det sjuka kan då fortsätta att angripa flera. Bara för att med tiden så orkar inte skalet hålla tillbaka. Så att det är inte egentligen någonting att oroa sig för. Lägg det hela på komposten. Det går jättebra att kompostera de här frukterna som har fruktmögel. Och det blir jord utav dem också. Det är inga problem.
Nej. Ja, så det här, för det kan ju också vara att man är rädd för att lägga det här i komposten för att man tror att det kan sprida sig. Men det behöver man inte vara. Ja, men vad bra. Men då hoppas jag, Maria Tunnell, att du har fått svar på lite tips. En riktig snabbis på den gul rosenbuske ifrån Lena Sundström och vissna rosor och som inte har slagit ut. Vad är det här? Gotlands gula ros, tror hon att det är. Men...
Det är trips. Små, små insekter, långa, eller inte så långa, men de är smala, mörka. De har förstört dahlior, malvor, allt möjligt, rosor, höstflocks, när det har varit så här torrt och varmt. Men nu försvinner de. Vi har ju fått 40 mm regn, jag är hur glad som helst. Och då försvinner de här djuren. Så det är precis vid den här perioden när det är så här intensivt torrt och varmt, det är då tripsen är besvärlig. Klipp bort de skadade blommorna så kommer de nya knopparna att utveckla fina nya blommor.
Underbart. Med det avslutar vi härifrån Maj-Lis Petterssons trädgård.
Och du kan skicka dina Maj-Lis-frågor till odla@sverigesradio.se eller som pappersbrev till Odla med P1, box 1552, 75145 Uppsala. Odla med P1 finns också på Facebook. För 65 miljoner år sedan dog de stora dinosaurierna ut efter det att en enorm asteroid hade krockat med jorden. Men många växter som fanns på dinosauriernas tid överlevde den här stora naturkatastrofen. Och tack vare det så går det än idag att skapa en dinosaurieträdgård. Det har Ulrika Flodin Furås gjort på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.
Dinosaurierna dog ut, men magnolia och ginkgo överlevde. Ja. Och de här ormbunkarna då, och liljor som jag representerade som två olika sorters krolliljor.
Just, här är en krollilja här. Det kommer barn som går till attack mot dinosaurierna bakom oss här. Ja. Ta beteckning du och jag.
Sen kommer vi nog plantera in kalla lite senare så att vi får, så att det blommar lite längre på säsongen. Och också näckrosor. För näckrosorna var en av de första blommorna.
Vad säger du?
Ja, visst är det häftigt?
Ja, roligt. Ja. Då ska ni, det måste ha ett vatten här rimligtvis då.
Ja, precis. Och vi diskuterar då hur vi ska, om vi ska göra någon skål och ja, försöka få det liksom yngre kritatidsaktigt så att det passar in i den här scenografin som vi har gjort här på Naturhistoriska.
Mm. Ja, du klappar, vad heter du?
Alicia.
Alicia, du vågade klappa dinosaurien?
Ja.
Vad tycker du om det här med dinosaurierna och alla växterna och alltihopa här?
Att det är bra.
På vilket, hur då bra? Hur menar du då?
Att det är lite fint.
Dinosaurierna är ju verkligen en magnet. Så fort barnen ser dem så springer de fram och klappar dem och tittar runt i trädgården.
Frida Samuelsson är projektledare för Dinosaurieträdgården.
En av anledningarna, förutom att vi har så mycket spännande kunskap i huset kring växter och deras historia som vi vill dela med oss av förstås. Men vi har ju också haft de här två dinosaurierna på plats i några år utan växter. Och då har ju barnen varit väldigt bekymrade. Vad ska de äta? De har ingen mat. De har matat dem med lite olika saker de hittat i trädgården. Men då tänkte jag att nu är det dags att göra en dinosaurieträdgård.
Hur har du tänkt på ett speciellt sätt förutom att du har valt vissa växter?
Ja, de växer lite mer i surjord, många av de här växterna. Så då ska man välja en rhododendronjord generellt.
Ulrika Flodin Furås igen.
Sen så tycker jag att man ska köpa några dinosaurieliknande tallar som bergtall till exempel. Och några ormbunkar eller bräken och lite krolliljer och kalla och magnolia.
Ja.
Och sen kanske skapa sig en liten nekrostam också. Så har man ju sin dinosaurieträdgård.
Ja, vi forskar ju på de här växterna här vid Riksmuseet.
Plötsligt dyker Vivi Vaida upp. Vivi Vaida som är professor i paleobotanik på Naturhistoriska Riksmuseet.
Jag skulle fråga, hur vet ni att de här fanns på dinosauriernas tid?
Ja, vi tittar i lagerföljden och här vid Naturhistoriska, så i samlingarna har vi en mängd fossil bland annat från Skåne, just de här ginkgo har vi en hel del både från djura och krita avlagringar. Och blomväxterna uppstod ju under kritatiden. Och vi har främst pollen bevarade men även blad och blommor också. Så vi kan se att de fanns samtidigt som dinosaurierna.
Ja, det är välbelagt och lätt och det vet man.
Mm. Och man vet ju också att det här var ju dinosauriemat, för jag har själv analyserat koprolit, och det vill säga förstenat dinosauriebajs. Mm. Och om man tittar i dem så kan man hitta pollen men också växtdelar i det här bajset, då, det här förstenade. Och då kan man se vilka växter dinosaurierna faktiskt åt.
Så, har du hittat bergtall och magnolia i avföringen från dinosaurier?
Ja, vi hittar ganska mycket faktiskt ormbunkspor och främst. Sen är det ju spännande på det viset att man även i de fossila bladen så kan man se att det är många växter som använder olika strategier för att försvara sig mot växtätare. Mm. Så till exempel kottepalmer, som det kan jag inte se att vi har här ännu.
Mm. Det kanske kommer.
Ja.
Ja.
Ja, möjligtvis, men de är lite giftiga, så att det är så mycket barn här så att vi undviker dem.
Jag förstår. Mm.
Och det är just det som är poängen, att de är giftiga. De har alltså cyanid i sig. Mm. Och det är vi antar att det faktiskt var en försvarsstrategi mot dinosaurier.
Ja, kottepalmen har ett försvar mot dinosaurier.
Ja, både i och med att den är giftig, men den har också i många fall väldigt kraftiga taggar.
Men de flesta växter här känner vi faktiskt igen från våra trädgårdar.
Tanken med den här dinoträdgården på Naturhistoriska, det är ju att man faktiskt ska få idéer hur man ska göra sin egen dinoträdgård hemma. Och då är det kul att ha växter som man vet är härdiga.
Ja.
Så man kan välja sånt som man vet överlever vintern.
Ja.
Sen har vi också funderat på att ha åkerfräken som marktäckare.
Men det är ju ett förfärligt ogräs.
Ja, men eller hur? Ja. Så att vi är lite tveksamma, men ändå. Alltså, det är ju en fantastiskt cool växt och är dinosaurieaktig. Så att jag tror vi ska våga satsa på det. Men sen får man väl liksom hålla efter den som 17.
Så Ulrika Flodin Furås och det var Gustav Klarin som var reporter. Ingela står och skakar lite på en klematis som står vid knuten på hennes tvåvånings jämtländska mangårdsbyggnad här. Och den har varit helt brun, men nu kommer det små nya gröna blad.
Ja, och det här var inte torkan, det här var ju då klematisbladsteken. Och det tog typ 3 dagar för dem att äta. Barnbarnen tyckte det var väldigt roligt för det bara rasslade här av larvbajs och larver som rasade ner.
Men det är ett bevis till att det kommer igen.
Ja, det gör ju det.
Du, vi har fått en fråga ifrån Agneta Magnusson i Leksand som undrar om hon har sandjord och det är blåsigt där hon bor. Ska hon ersätta högbäddarna, som är upphöjda odlingsbäddarna, med odlingsgropar för att tåla torka?
Ja, jag tänker väl att vi kanske inte riktigt är där och inte i Leksand. För det är ju ändå Dalarna och där är ju vårvärmen så värdefull också att komma igång på våren. Och det gör det ju snabbare i en upphöjd bädd. Och sen nu vet vi ju det här också att vi ska samla vatten innan det blir så torrt. Så man kanske kan tänka sig för lite innan. Nej, jag tror inte det är dags för gropar än i Dalarna.
Träd som ser vissna ut, kommer de igen?
Det beror lite grann på hur gamla de är. Alldeles nyetablerade, då kan det ju vara svårt. Men äldre träd, alltså de har ju djupa rotsystem. Man glömmer ju att rotkronan är större än bladkronan. Så att vad än det är, av olika anledningar, om det är frost, om det är rådjur, om det är torka, vänta till nästa år efter midsommar innan du dömer ut en växt. För de har otrolig kraft att komma tillbaks.
Vi har en fråga om rhododendron också, som inte ser inte brun och så, men det kommer inga knoppar i år och den ser helt ledsen ut.
Ja, de rullar ju ihop sig bladen och så hänger de bara ner så där.
Som fladdermöss.
Ja, de sparar på det och de kommer antagligen också tappa en del blad och så. Och då får man väl klippa till dem lite grann så att de tar bort det som är dött. Och knoppar är väl tveksamt om det kommer att bli. Det är ju olika sorter också. En del har redan börjat sätta knoppar, andra kommer senare. Men inte ge upp busken, även om den då... Man får förlåta den att den inte orkar blomma nästa år.
Nästa. Man får satsa på nästa.
Absolut.
Vi har en fråga om tomater också. Men den hinner vi faktiskt inte med. Och det är nästan tur, för tomatodling ska Ingela Jagne och jag prata om nästa vecka. Det ska hela programmet handla om då. Men du sa att man gärna skulle använda sig av skuggiga platser. Kan man skapa skugga på något sätt?
Ja, med planteringar. Det kan man ju göra. Det är väl det bästa. Om man tänker växthus, då är det ju att sätta tyllgardiner eller skuggmåla. Så att, absolut, det kan man göra på många olika sätt. Och just genom trädkronor och så blir det ju vandrande skugga. Och det gillar många växter. Kompakt skugga är det få som klarar, men vandrande skugga.
Vandrande skugga, det har man älskat den här sommaren.
Ja, det gillar jag och jag trivs också bäst i vandrande skugga.
Säger Ingela Jagne, jag heter Ulla Duverdier. Tekniker var Janne Jutila. Och vi hörs igen om en liten vecka.